Hej och välkomna till Partille A-radio. Idag kan vi säga att vi går inte ut i radio utan vi är på webben.
Men reprisen kommer att vara i radion.
I radion, vi. Ja. Mm. Och det är på torsdagar. Så om det är tyst i radion idag så är det tyst. Ja. Och då får man gå in på webben.
Ja.
Vi som sitter här, jag heter Gunnel Alderholm och bredvid mig har jag Evert Svenningsson.
Just det,
precis.
Ja. Och idag har vi en hel del framför oss.
Ja, det kan man gott påstå. För det första så har vi en annan som sköter spakarna och det är Katarina Fossetti, Kristoffersson. Därför att Öjvind är på kalas någonstans i Sverige. Så kan det bli ibland.
Ja, så kan det bli.
Ja, vi har mycket att göra och vi sitter ju här. Vi har kommit hem ifrån en lång resa. Den tog 2 dygn hem. Men vi kom hem så vi kunde komma hit till A-radion naturligtvis.
Ja. Mm. Och vi har varit i Australien.
Ja, det har vi varit.
Fast det är några veckor sedan vi kom hem. Ja. Men det var en fantastisk resa och vi hade trevligt.
Mm.
Och nu är det gott att komma igång med A-radion igen inför valet. För nu är det viktigt de närmaste veckorna att vi verkligen pratar politik.
Då var det lite med som man kan inflika när det gäller Australien att vi har kommit mycket mycket längre när det gäller till exempel barnpassning, att vara på dagis och sådana saker. Det diskuterar de nu att det ska få komma. Man har tagit vissa beslut i Victoria där vi var. Så barn som är 3 år får 15 timmar gratis per månad i dagis. De som är 4 år får 30 timmar gratis på dagis.
Och det är ett förslag?
Ja.
Så det är inte mera kommet?
Man har kommit så långt i alla fall att man diskuterar det.
Ja.
Så vi ligger långt framme. Det var vi väldigt stolta över när vi tittade på.
Och framförallt Matilda, vårt barnbarn som varit där på au pair, hon hade pratat med sin familj om det här med familjer eller föräldrapenning och med dagis och allting. Och de förundrades över det tvång som finns i Sverige att man måste gå på dagis och inte att det finns en frivillighet eller någonting sånt här.
Ja.
Så att det var en riktig kulturkrock för Matilda. Mm. Det som är så helt självklart för henne sedan hon var liten. Det var något alldeles. Och det
finns ingen bamba.
Nej.
De får med sig smörgåsar.
Ja.
Så att då vi sa det att ja, vi kan komma dit och börja föra lite diskussioner i Australien om hur det kan bli. Ja, det var lite om detta.
Och det ska vi inte ha nu. Men däremot kommer vi idag att intervjua 3 stycken av
ja,
de som är på fullmäktigelistan. Och de presenterar vi efterhand.
Mm.
Så blir det. Och lite allmänt politik på slutet misstänker jag.
Och
Katarina är också ordförande i arbetarkommunen så att det finns allting att ställa frågor till henne om.
Ja.
Förutom att hon också ska vara intervjuoffer.
Ja,
så det är mycket med Katarina
idag. Och då börjar vi med en artist som jag tycker väldigt mycket om. Och han gör så fina texter och den är så bra just nu i valtider. Sträck ut din hand med Lasse Berghagen. Varsågoda.
Ja.
Den är så bra. Sträck ut din hand och man bygger en mänsklig bro från land till land. Tänk om vi kunde göra det och inte stå och gapa på varandra, måste jag säga.
Eller framförallt kriga mot varandra
precis.
Och hålla på det här sättet som
det är fruktansvärt.
Vi gör runt om i världen. Mm. Det är förfärligt. Ja, vi har alltså våra fullmäktige kandidater som gäster under A-radions första del här på höstkanten och inför valet. Och den som vi träffar på just nu, det är Parmida.
Mm.
Och du är hjärtligt välkommen. Och du får ta och presentera kort vem du är och lite grann sånt.
Precis. Jag är 19 år gammal, fyller 20 snart nu i höst. Bor uppe vid Skuleberget här i Partille nära Furulund.
Mm.
Kandiderar då till fullmäktige. På fritiden gillar jag att dansa. Jag dansar på kulturskolan här i Partille. Och ägnar mig åt politiska aktiviteter kan man ju säga. Jag sitter i styrelsen för SSU Rosen som är Partille och Härrydas ungdomsförbund. Och även i distriktsstyrelsen för Göteborgsområdet för SSU då. Så det är mycket politik.
Det är mycket politik på det sättet.
Ja.
Det är det som är ditt stora intresse förutom
precis.
Dansen.
Ja.
Vad är det för dans?
Det är lite olika. Förr dansade jag mer, men nu är det mycket modernt och jazz framförallt. Men det är kul att ha någonting som bryter av vardagen, tycker jag. Och rolig träning.
Matilda har gjort likadant. Går också och dansar.
Ja, men det är väldigt... det är väldigt
bara att röra på sig.
Ja, det är också. Och komma bort lite liksom. Jätteskönt.
Du sa att du var med i SSU också och i den styrelsen. Är ni många är med i SSU?
Jo, men vi har en hel del medlemmar här i Partille och så har vi slått ihop dem här i Ryda. Så vi är en hel del. Så det är jätteroligt och att det kommer liksom nya varje år och så som vi får med. Så det är väldigt kul.
Då får vi se en hel del av er i samband med valarbetet som börjar nu.
Ja, precis.
Vad säger du, Katarina?
Ja, precis.
Det behövs mycket. Det behövs många
som
ska vara med och jobba.
Och mer unga liksom.
Ja, vilken plats har du på listan?
Nummer 8.
8. Det är inte dåligt.
Nej, det är jättekul faktiskt.
En bra placering.
Verkligen, första gången liksom. Det är jättekul.
Och den känner vi oss väldigt säkra med att du ska komma in. För vi har ju ambitioner att få fler än vad vi har idag.
Ja, men det tror jag vi löser.
Ja, det löser sig. Det låter bra det. Men du har inte haft något, har du något uppdrag för närvarande?
Jag sitter som ersättare i utbildningsnämnden och har gjort sedan ungefär, vad kan det vara, mars-april där någon gång tror jag. Vilket har varit jätteroligt och få en öppning också och se lite hur det funkar. Det är inte så lätt att veta nu för fullmäktige att man har lite koll på strukturen liksom och ändå har varit med på några möten och vet liksom ungefär vad som går till.
Hur tröket det kan vara.
Ja, precis.
Och roligt det kan vara. Nej, men jag menar det.
Jag vill få en uppfattning liksom, så det har varit jättekul.
Ja.
Får se hur det går till.
Men du har inte blivit avskräckt på något sätt?
Nej, men det skulle jag inte säga. Jag tycker alla har varit jättesnälla. Sen är det ju mycket nytt. Och mycket information och handlingar och så. Men det är skönt att komma in i det så tidigt som möjligt också, har jag känt. Så att det inte blir en chock sen i september när man ska göra det.
Det kanske blir det då, man vet.
Ja, nej, men det kan det bli, men kanske inte lika stor i alla fall.
En mjuk övergång. Vilken är den viktigaste politiska frågan för dig?
Oj, det här är så himla svårt. Men jag skulle väl ändå säga att jämlikhet, det genomsyrar ju i princip alla frågor. Däribland skola och utbildning som jag tycker är jätteviktigt. Just för att det är liksom, ja, men det sätter ju verkligen grunden för hela livet. Och just att alla ska ha en likvärdig skola och att man ska ha rätten att gå i skolan och precis som alla andra. Och att man ska få samma grunder och också bra grunder att stå på inför resten av livet. Med lärare och mycket stödpersonal och så, allt som kan behövas så att man inte faller mellan stolarna så tidigt.
Det är en svår fråga eftersom det handlar om attityder också. Att vi får lämna många attityder och gå in i något nytt för att få jämlikhet.
Exakt. Så det skulle jag säga, men det är jättesvårt att säga specifika frågor. Allt känns ju väldigt viktigt. Men just jämlikhet och jämlikhet i skola, jämlikhet socialt, ekonomiskt, sjukvården, det finns ju, ja, men det är verkligen med i allt, alla viktiga frågor, så det tycker jag är väldigt viktigt.
Vad har du själv gått i gymnasiet någonstans?
I Härryda på Hulebäcks gymnasiet.
Då lärde du känna Härryda på det sättet också.
Nej, men det tyckte jag var en jättebra skola. Härligt också att inte gå mitt i stan.
Det är ju bra att man har möjligheten att välja lite olika skolor.
Precis.
Vad säger du om de här friskolorna då som finns?
Nej, men det tycker jag inte är jättebra. Det förstör väl också lite hela poängen med att alla ska ha en jämlik skola just för att då blir det ju inte jämlikt. Till exempel att många sätter sina barn i köer så tidigt för att komma in på vissa friskolor gör ju att andra inte får chansen att gå där kanske. Det här med typ syskonförtur som också finns på vissa friskolor, men också att man inte kan bedriva en jämlik undervisning på samma sätt. Man kan ju inte kontrollera att kvaliteten faktiskt är lika bra som på de kommunala skolorna, och då är det bättre att satsa på dem så att man vet att det faktiskt blir bra för alla. Och att alla får en jämlik och bra skolgång.
Men det är svåra frågor det.
Det är ju det, men det är också väldigt viktigt just för att det är så himla fundamentalt med skola. Det är ju det som man bygger hela sitt liv på i slutändan, så det är väldigt viktigt att alla får en bra skola.
Och där tycker du att man har misslyckats lite grann?
Jo, men jag vet inte om misslyckas kanske är rätt ord, men absolut på ett sätt. I och med att vi ändå har mycket friskolor idag, att många väljer dem. Jag tror att vi hade kunnat se mycket bättre skola om vi satsade mer på kommunala skolor och mindre på friskolor. det är jag övertygad om.
Helt rätt.
Vilken är den viktigaste frågan här för dig här i Partille, om vi håller oss bara till Partille och den kommunala politiken? Du har ju varit inne på skolan. Det är ju
Nej, men precis. Jag har jobbat på skolan nu under senare höst och under hela våren nu. Och man ser ju verkligen att det finns mycket utvecklingspotential i skolan, återigen då. Att man kanske behöver mer stödpersonal, mer resurser och elevassistenter för de som behöver det. Mindre grupper så att man kan få den hjälp man behöver och mer personal helt enkelt. Det är jätteviktigt. Och att man verkligen prioriterar skolan och lägger mycket pengar på den. Till exempel i vårt valprogram så har vi satsat mycket på skola. Och också tidigt. Att man ska satsa från förskolan liksom, så att man verkligen får en stabil grund. Även där mindre barngrupper. Så att man verkligen får den tiden man behöver tidigt.
Och det har vi diskuterat i många, många år. Det är nästan som att springa in i en vägg.
Ja, nej, men jag kan tänka mig det. Och det är också pengar man kommer tillbaka till. Det ska ju räcka. Och det är mycket som ska fixas. Men jag tror det är väldigt viktigt att börja med skolan också.
Absolut.
Det är någon annan fråga som du tycker är viktigt här i Partille?
Till exempel det här med heltid som norm som vi har pratat mycket om är ju superviktigt inom sjukvården till exempel att man ska bli erbjuden heltid och slippa ta tjänster på olika ställen och pussla ihop livet liksom. Det ska vara en självklarhet att man ska få i alla fall chansen att få heltidsjobb direkt. Men sen såklart ska man ju kunna ta en lägre tjänst också. Men att man i alla fall kan få frågan och jobba heltid. Det är superviktigt.
Ska vi ta lite musik?
Ja, jag tycker det. Och då, det vi pratar om lite grann. Hur ser vår framtid ut med Thomas Di Leva? Ja, Thomas Di Leva tycker jag om. Herregud vad jag tycker om honom. Jag tänkte jag skulle säga någonting. Jag brukar alltid säga någonting så där lite grann. Och sättet som vi pratar på är viktigt. Det är inte det du säger utan sättet du säger det på som är viktigast i mänskligt umgänge. Det stämmer. Du kan säga någonting aggressivt som inte var menat så och då blir det fel. Säger du det mänskligt så på ett annorlunda sätt kanske ska tänka så här och så säger man det. Då får man en diskussion helt plötsligt. Och det tror jag är viktigt. Idag skriker vi högt. Vi ska göra si eller vi ska göra så och det ska vara strängare straff och jag Gud vet vad det är för någonting. Och ändå är det bevisat att strängare straff hjälper inte ett dugg. Så tänker jag.
Ja, och det var en bra devis också för alla oss som ska valarbeta och alla som ska lyssna på oss att vi har ett bra samtal. Inte att hålla på och säga saker och ting om oss som vi inte menar. Det pågår ju den typen av diskussion just nu. Och till och med på anslagstavlorna eller på våra annonstavlor har kommit upp här i Partille såg jag nu. Så att det får vi se, det får vi jobba vidare med. Jag tror att en bra ton mellan oss är så viktig. Då ska vi se, hur vill du att Partille ska utvecklas samhälle?
Precis, det är ett väldigt utvecklat samhälle redan och det händer ju väldigt mycket här. Allt ifrån nya affärer och mycket bygga och så, vilket är jättekul att se. Men jag är övertygad om att Partille kan bättre. Jag hade velat se ett Partille där man både som ung och gammal trivs och känner sig trygg. Det kan ju dels vara att man får busskort i skolan och över sommaren. Att det är en trygghet för unga. Att man kan ta sig hur man vill och umgås med kompisar. Att det inte behöver vara sån, en ångest för att man inte kanske har pengar eller inte har råd att åka utomlands med sin familj och så. Att man fortfarande ska kunna hitta på mycket saker och kunna ta sig runt. Det är ett exempel. Men också allmänt, det kan vara små saker som att ha belysta vägar och så. Att man ska kunna känna sig trygg och säker. Men också bättre sjukvård och bättre skola då såklart. Till exempel, vi har ju mycket vårdcentraler som är privata. Det är kanske en utveckling man inte hade velat se. Och istället satsa på våran vårdcentral, våran kommunala. Så det är väl lite den
regionala.
Typen av... Precis, regionala. Så det är väl lite typen av utveckling jag hade velat se. Och också såklart att bygga mer och att fler ska kunna flytta hit och kanske studentlägenheter, mindre lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter så att alla har råd att bo här också. Det är superviktigt.
Hur ser du själv på möjligheten att skaffa en lägenhet? Du är ju ung, ja, så det ska,
precis,
det är snart, det är
ju,
dags.
Ja, det är mycket, ja, en stor fråga som jag och mina vänner pratar om väldigt ofta. Och det är ju tyvärr väldigt mycket ångest och stress kring den frågan, för att det är så himla dyrt att flytta hemifrån. Mm. Ska man köpa en lägenhet så är det i princip omöjligt om du inte har föräldrar som kan stå på lånet. Och en hyresrätt är också supersvår att hitta och oftast ganska dyr. Så det är någonting vi måste satsa på, så att fler unga faktiskt kan flytta hemifrån och ha råd att flytta hemifrån och inte behöver oroa sig över det så tidigt i livet också. Mm. Vem som helst ska ju ha råd att flytta hemifrån om man har ett jobb liksom. Mm. Man ska inte behöva ha flera 100 000 kronor sparade för, ja, för det har ju inte alla.
Nej,
det har de inte, men HSB har ju börjat lite med det,
ja,
när man gäller insats och så, men det är ju
så vanligt. Hjälpa till lite,
ja, precis, men att, det är fel ändå.
Mm. Mm.
Om vi går över till dig själv lite grann, nu har du kommit in på fullmäktigelistan och sånt och står på 8:e plats, då förväntas du säkert att du ska ha någon nämnduppdrag också.
Mm.
Och vad är du mest intresserad av?
Nej, men nu sitter jag som ersättare i utbildningsnämnden, vilket är jätteroligt att få diskutera men skolfrågor. Jag har ju gått i skolan väldigt nyligen och länge och jobbat på skolan, så det, ja, men, har jag väldigt varmt liksom, om hjärtat. Så det tycker jag är jättekul, men även miljö. Det är ju så himla viktigt och ofta någonting som man kanske, ja, men, som kanske ändå inte prioriteras lika mycket som den behöver göras. Och någonting som man kanske glömmer lite när allt annat också är så viktigt, men det är ju bland det viktigaste vi har. Så det är absolut bygg och miljö också, en där jag hade kunnat tänka mig att sitta i. Men allt är ju jättekul, så det är, jag hade kunnat tänka mig det mesta.
Du kan tänka det mesta. Skulle du kunna till och med tänka dig att sitta i och ta hand om de äldre?
Det är ju också superviktigt. Mm. Alla frågor är ju jätteviktiga, men absolut äldreomsorgen är ju också jätteviktig, självklart.
För det är så lätt att man börjar säga så att unga sitter med skolan och äldre sitter med, men det hänger ju, allt hänger ju ihop så att
det
säga.
Gör det, det gör det. Mm. Och man behöver ju ha olika åldrar på alla platser också.
Precis. Därför att på äldreboenden sånt är ju mycket viktiga frågor runt omkring kring personal och allting.
Precis.
Och många i din ålder som ska jobba där, och framförallt. Så det är viktigt det med.
Jätteviktigt.
Ja, varför är det så viktigt att unga ska gå och rösta, tycker du?
Eller alla.
Eller alla.
Ja. Nej, men det är ju det är extremt viktigt. Och speciellt bland unga nu i min generation så känner jag av att man inte riktigt tar sig tid att läsa på. Att läsa om de olika partierna och ta ställning. Liksom. Vilket inte är... Jag kan ändå känna att man ändå har lite den skyldigheten att göra det. Eftersom att vi har ju ändå demokrati och liksom chansen att gå och rösta. Det är inte heller någonting man ska ta för givet egentligen. Det har man inte alltid haft, så det är jätteviktigt.
Nej, men där tror jag att vi har varit lite dåliga att informera, uppriktigt sagt.
Ja.
Därför att demokrati tar man för givet.
Precis.
Och demokrati slåss för varje dag egentligen.
Det är så lätt att säga också att det är bara en röst, det spelar inte så stor roll ifall jag inte går och röstar. Men det gör det ju i slutändan. Både kommunalt och på region- och riksdagsnivå. Så det är jätteviktigt. Att gå och rösta.
Och framförallt för de unga.
Ja. Precis, det är också vi som ska leva i framtiden. Mm. Så vi måste ju vara med och bestämma hur det ska vara också.
Ni i SSU, pratar ni mycket om hur ni ska locka de unga att rösta och framförallt rösta på Socialdemokraterna?
Mm, precis, vi har ju mycket medlemmar som tyvärr inte får rösta än. Men av oss som får rösta så pratar vi också mycket om det. Och vi är ute på skolor och värvar mycket nu för valet. Och där pratar vi med både 16-18-åringar, så folk som kommer rösta för första gången eller för andra gången, vilket är jättekul att få ta och göra dem delaktiga i politiken liksom, och få informera om vad vi står för, vad vi vill göra och vad de tjänar på att rösta på Socialdemokraterna. Så det är jättekul, men jag tror också att det är väldigt viktigt att göra politiken tillgänglig för unga ifall man vill att alla ska faktiskt ta chansen att gå och rösta och läsa på. Liksom.
Mm.
Att det ska vara mycket på kanske sociala medier där unga hänger mest. Och att det ska vara tillgängligt. Men sen så har ju också alla skyldigheten, tycker jag, att gå och läsa på. Och se vad man faktiskt tycker och vilka frågor man tycker är viktiga. Och vad man hade velat rösta på. Liksom.
Mm. Märker du någon skillnad mellan killar och tjejer?
Ja, men rent generellt tror jag ändå att det är mycket att tjejer kanske tar det här lite mer seriöst och kanske har också lite mer åsikter kring vad man tycker om kanske välfärden och skolan och så. Men att många killar kanske struntar lite mer i det eller kanske själva inte riktigt vet vad de tycker, och därför att man känner att jag vet ju ändå inte, eller det påverkar kanske inte mig så mycket i slutändan ändå. Men det gör det ju. Mm. Det påverkar ju alla. Så det är väldigt viktigt att vi får, ja, men alla killar och tjejer att faktiskt gå och rösta i höst. Mm. Mm.
Och där har ni en viktig bit, ni som jobbar inom SSU, att, mm, att få, även för de som inte får rösta, för det kommer ju snart ett val igen. Det, mm. jag menar, det gäller att börja tidigt.
Precis.
Och så. Mm. Har du några andra synpunkter och tankar du kan vill förmedla?
Mm. Nej, men jag skulle ändå vilja uppmana alla som lyssnar att läsa på om de olika partierna och såklart oss socialdemokrater, vad vi tycker och vad vi vill göra, och också specifikt här i Partille för att kunna ta del av vad vi vill göra här och utveckla. Det är superviktigt att ta koll på när man går och röstar vad de olika partierna faktiskt vill göra lokalt. Så det tycker jag alla ska göra. Det tar inte heller jättelång tid. Det är bara några minuter att gå in och läsa. Så det tycker jag man ska göra. Och sen rösta såklart i höstvalet.
Mm. Det låter bra.
Jag tänkte, Holding Carter junior har sagt, det finns två varaktiga ting som vi kan ge till våra barn. Det ena är rötter och det andra är vingar. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Att man ger dem de rötterna så de vågar göra saker och ting. Att de vågar uttala sig, att de kan stå för det. Och att vi har funnits där och lett dem på rätt väg. Mm. Så det är det jag är helt övertygad om det. Mm. Tänk att kunna diskutera med en ungdom är väl jätteroligt. Mm. Man lär sig så mycket. Mm. Och förhoppningsvis lär sig ungdomen utav mig också. Eller Evert. Förhoppningsvis.
Lite grann.
En pö.
Jättekul att du kom.
Verkligen.
Och du sa att detta var första gången du var i studion. Ja. Jag tror inte det är sista gången.
Nej, det får vi inte hoppas. Att
Nej, utan det här får vi upprepa längre fram när du har blivit riktigt varm i kläderna och kan stå för alla våra åsikter som
Precis.
Vi driver i socialdemokratin.
Det
hjärtligt tack.
Ja.
Tack själva.
Nu ska vi lyssna på en låt. Vi hoppas att det blir rätt låt nu.
Det blir lite spännande.
Ja, det är lite spännande för jag trodde jag hade den, men det är den här sången som Hasse och Tage har skrivit om bara barna kan få en glas öl. Mm. Men den är egentligen en riktig, riktig miljöskiva. Egentligen. Så nu hoppas vi att det är den som kommer. Ja, det var Hasse och Tages version av hur livet skulle kunna te sig i början på 70-talet. Var är den här skriven. Och nu inne i studion har också Kristina Holmqvist kommit. Och det har slumpat sig så att Parmida och Kristina anmälde sig att de ville vara med idag. Och det är så att det är också Parmida är den yngsta på listan och Kristina är den äldsta. Och då tänkte jag så här, när ni hörde den här sången nu, känner ni igen er eller hur tänker ni runt omkring? Jag sa att det var lite miljöaktivitet i detta. Mm. Och att skulle man kunna sjunga den i stort sett idag också med samma tankar. Vad säger du? Säger ni?
Nej, men jag skulle vilja säga att det är väl idag om någon gång man kan sjunga nästan. Det känns ju verkligen som att vi vet ju också att vi lever på resurser som inte finns. Mm. Och på jordklot som inte finns heller. Så att det är ju superviktigt. Så jag skulle säga att den är högst aktuell faktiskt just nu.
Ja.
Mm. Viktig.
Verkligen. Och då, eftersom Kristina vet jag har jobbat inom hotell och restaurang, så måste man ju fråga, vad var en Sara-krog?
Det var ett statligt ägd koncern som stod, det betyder Sveriges allmänna restaurangaktiebolagsföretag. Sara står det för. Mm. Och då var det bland annat, hade vi Hotell Gotia, Hotell Europa som ingick i Sara-koncernen. Och de gick ju i konkurs då i början av 90-talet. Mm.
Så tänka er så här, att staten hade restaurangverksamhet. Så att det var därför.
Reso och KF var ju också inblandade på slutet.
Ja, just det. Jag testade. Nu glömde jag testa dig på frågan vad en Sara-krog
var.
Det
visste jag inte. Så det var...
Och jag testade med Katarina förut idag också. Och hon visste det inte heller. Och hon har ju också ungdomen kvar lite grann.
Ja, lite i alla fall.
Nej, men det är ganska fantastiskt att man hade en sådan.
Ja.
Det var så jag tyckte att vi fick en överlappning också mellan Parmida och Kristina. Och vi tackar än en gång dig, Parmida, att du kom hit. Mm. Tack ska du ha.
det man kan säga, det är väl om man kommenterar nu det här att Tage och Hasse då, de var ju enorma egentligen, för de var ju långt före sin tid. Alltså det är verkligen alltså fantastiskt, och jag håller med dig Pyramid att den här skulle man ju spela mycket oftare, för den är ju faktiskt väldigt aktuell. För visst är vi rädda för vad som händer för våra barnbarn med det som händer idag, va? Så att det är visst, det är jättemycket bra tankar i den låten.
Det var som Matilda sa till mig när vi var nere i Australien. Farmor trodde att det blir krig så jag inte kan komma hem. Var hennes tankar. Det är barnbarnet. Så det tror jag inte att det blir. Nej, det gör jag inte. För jag vill så gärna komma hem.
Så går tankarna när det saker. Ja, du är hjärtligt välkommen Kristina.
Tackar.
Och då gör vi som för alla andra, att du får göra en liten kort, enkel presentation vem du är. Jag har redan viskat lite grann i omet. I och med att jag sa att du jobbat inom hotell och restaurang.
Ja, just det. Ja, det har jag gjort sedan 1989, så började jag inom hotell och restaurang som ombudsman där. Så jag var med och förhandlade i den här konkursen efter Sara då, så det var väldigt, väldigt, väldigt stort och väldigt jobbigt. Ja, det kan jag ju säga.
Ja, det tror jag det.
Ja, nej, jag är sambo med en Pelle. Har ett eget barn och två barnbarn. Och jag har ett barnbarnsbarn idag, men väntar det andra i januari. Så det är roligt. Men jag har också en sambo som har ju väldigt många barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Så att vi har en stor familj kan vi säga tillsammans.
Du, vilken plats har du på listan i det här valet?
6.
Nummer 6, ja. Och du har faktiskt gått upp lite grann här.
Helt plötsligt.
Så kan det bli. När man har bra valberedning.
Jag måste höja valberedningen lite här.
Ja, just det. Ja, det jag tänkte.
Han blir så högt här, det gör inte det.
Så är det. Ja. Men du, vilken är den viktigaste politiska frågan för dig? Alltså allmänt inte. Partille kommer vi till, men just vad är det viktigaste?
Jag tycker den är svår att säga att en viktig fråga. För att det är klart, det man tänker på mest är ju egentligen klimatet idag. Ja, det känns som en absolut jätteviktig fråga. Det är någonting som gäller hela jorden så att säga då. Att det är ju jätteviktigt. Så att det är någonting som bekymrar mig väldigt mycket. Det är klimatet idag. Hur vi lever. Mm. Vi lever över våra tillgångar, precis som du sa. Alltså det vi måste ändra vårt beteende, det är bara så på något sätt, va? Så det tycker jag är den absolut viktigaste frågan. Sen har vi ju det här som precis, jag tycker också man måste ta upp, och det är ju det som har hänt i Sverige idag med gängkriminalitet och sånt. Att det är ju väldigt oroande så att säga när vi är uppe nu i 40 dödsskjutningar bara redan i år. Alltså varje dag när man hör det här så blir man bara förtvivlad. Så vi måste ta det på allvar. Och de här parallellsamhällen som har vuxit upp, det måste bekämpas med alla medel som går. Alltså, vi måste få tillbaka ett normalt sätt att leva på något sätt. Så det är väl de två frågorna i alla fall som jag kan säga då, spontant dyker upp som viktigast.
Och det tycker jag vi har misslyckats fullständigt med. Fullständigt. Vi inkluderar inte de som kommer hit till Sverige överhuvudtaget. Och sedan kom det, och jag vet precis, eftersom jag nämnde man då, så har vi polisen som informerar oss och som har utbildningar med oss hur det går till. Och det är fruktansvärt alltså. Hur man går på barn som är 7, 8, 9 år och säger, du kan väl sätta den påsen där borta i den bussgaraget där. Så gör de det, så får de pengar och sen är du fast. Sen kommer du inte ur det.
Och där menar jag att vi måste så att säga bryta så att säga då den nyrekryteringen. Det som pågår nu alltså, men just den här nyrekryteringen måste bara stoppas med alla medel som går.
Och där tycker jag ju att vi borde kunna samarbeta över gränserna. Ja.
Och det kanske vi kan tvingas att göra efter valet, men före valet så lär vi få en mycket hetsk diskussion runt omkring de här frågorna på olika sätt. Och där ju också är så viktigt, som Pyramida var inne på förut också, vad det gäller skolan och också segregeringen i skolan och sådana saker. Och det kan man också ha en väldigt stor diskussion om. Men det kanske inte vi hinner just nu, för nu ska vi ha lite kortare grejer att ta ett tag i. Men det, miljön och det här med våldsspiralen som finns alltså. Mm. Den här grova våldsspiralen. Vilken fråga är viktigast för dig här i Partille?
Jag har redan varit inne på det. Mycket av det. Miljön i Partille är väldigt viktigt. Tycker
men det är
jag.
Hon som ska svara.
Ja, men jag bara säger det till henne. Hon behöver inte säga det en gång till. Det kanske finns något mer som är viktigt för henne i Partille.
Jo, för mig ligger ju då äldreomsorgen, alltså, eller vård- och omsorgsfrågorna så att säga, som jag har jobbat med ganska länge nu. Alltså, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att, det är ju den jag lyfter i alla fall. Att, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Jag tycker det har hänt en hel del, men det finns otroligt mycket mer att göra.
På vad sätt då?
Ja, så hela det här med jämställdhetsperspektivet. Om vi säger, vi får ju väldigt många äldre nu. Det blir fler och fler, va? Vi vet att det är jättesvårt att rekrytera till vård och omsorg, den gruppen så att säga då. Och då måste vi förbättra arbetsvillkoren så att säga, för att det ska bli intressant att jobba inom den här sektorn också. Mm. Vi måste kunna konkurrera med andra branscher och så vidare. Det är mycket lättare att jobba på Volvo idag. Du får mycket mera pengar om du jobbar på Volvo än att du går in och gör någonting inom vård och omsorg och den delen. Så det här, och jag har ju haft min hjärtefråga, och det är ju det här med heltid som norm. Att vi måste kunna erbjuda heltid inom vård och omsorg, och vi måste ta tillvara idag. Tar vi tillvara alltså bara 60% av en person som är utbildad och kan jobba, istället för att man jobbar med 100% och får en kontinuitet i branschen. Äntligen så har ju det kommit upp nu på dagordningen, så nu jobbas det ju med det här, och det är ju jag väldigt, väldigt glad för.
Mm. Och hur möts det nu då? Det har varit en hel del diskussioner här i Partille runt omkring bland personal och sånt också. Men...
Ja, och det är ju naturligtvis, det finns en grupp som är naturligtvis väldigt oroliga, och de kommer att drabba. De känner ju så att säga då att de är drabbade, de måste så att säga ställa upp på olika tider och så vidare. Att man delar på det istället, för att som har framkommit nu att man tar in timanställda på kvällstid. Mm. Och jobbar alltså, den ordinarie personalen jobbar då dagtid, och sen så tar man in istället för att man fördelar så att säga med hela gruppen då, va. Det är ju en bransch som är dygnet runt, och då måste man också se på det, va. Så att det finns frågor, va, men att jag förstår oron ute också, att det är stora förändringar för många som har jobbat länge. Och det finns en kultur som har funnits väldigt länge, så att det kommer att ta tid. Men det kommer att lyckas, det är jag säker på.
Det jag ställer mig frågan alltid, när man går in i en bransch där man vet att det är dygnet runt, då gör jag ett val, ett aktivt val. Då kan jag inte säga att jag bara ska jobba på dagarna till exempel, utan det går runt så att säga. Ibland jobbar jag, och då säger man om familjen, ja men då får man väl lägga upp det efter familjen. Jag menar, jag hade jour i min bransch. Det var inget som jag måste ha det helt enkelt. Det var dygnet runt, det var julafton, det var allting. Och det var bara så. Jag gjorde det valet att jag ville jobba med det här, och då ställde jag också upp på det. Så att jag tror att också attityderna där måste förändra sig. Och det är svårt. Det är svårt.
Det kommer att ta tid, det vet jag också. Ja. Det kommer att bli missnöje. Och men det är väldigt många som också tycker att det är väldigt bra.
Ja, oj, oj.
Och men jag tycker att det är uppe på kartan nu i alla fall, och det känner jag som väldigt, väldigt stabilt. Det tycker jag är roligt.
Ja, det förstår jag. Ja.
Förstår jag, för du har kämpat hårt för dig.
Ja, det har jag.
Och då kan man ju med det säga också så här, säg mig var du står i fråga. Och då kommer det här svaret ifrån Carola.
Ja, det var Carola. Säg mig var du står. Och då tänkte jag ska säga det här. Kasta ut en brandfackla lite granna. Såklart jag är feminist. Det måste man vara i dessa dagar. Det är det enda sättet att få tjejer. Tycker jag kul.
Ja, det var bra.
Ben Elton är det som har sagt detta.
Klok Elton.
Tycker det var
Elton.
Jättebra.
Ja. Du, går vidare här med... Hur vill du att Partille ska utvecklas? Nej!
Vilken är en nämnd?
Nej, det är inte den, utan jag skulle ju ta det vi pratade om här under skivan. Det här med privata initiativ, håller jag på att säga, men privat verksamhet inom äldreomsorgen. Det är inte särskilt utbyggt här i Partille, va?
Nej, vi har två LOV-företag inom hemtjänsten. Mm. Och de har inte särskilt många timmar. De är inte stora överhuvudtaget. Alltså.
Det är sådana som går hem till folk då.
Ja, ja, mm, hemtjänsten. Och sen har vi ju köpt några platser på Villa Östergård. Men idag har vi bara två stycken på Villa Östergård. Eftersom vi har ju kapacitet på våra egna. Så att först ska vi bemanna upp våra egna. Mm. Det är ju ett beslut som är taget. Så att vi har väldigt lite privat.
Och det har inte varit något tryck i att det ska komma hit några heller?
Nej.
Nej.
Mm. Vi är inte intressanta, tack och lov.
det är ganska märkligt med tanke på vad som händer runt omkring oss. Så att säga. Mm. Frågan är, hur vill du att Partille ska utvecklas?
Ja, min hjärtefråga är väl egentligen, eftersom jag har flyttat till kyrktorget, att vi skulle få ordning på kyrktorget.
Ja,
jag tycker i grund och botten att det är väldigt tragiskt att vi har tomma lägenhet, står alltså fallfärdiga mitt i centrala Partille. Mm. Det är så skämmigt så det är inte klokt. Och jag är ju jätteglad nu att det i alla fall har börjat och kommit upp. Mm. Och sen är det ju kaos egentligen. Alltså man parkerar ju hur som helst. Alltså hur man än försöker att sätta upp blommor och allting runt, så står det ju bilar och kör in överallt. Alltså det är jättekonstigt att vi har parkeringar vid Billys, men man orkar inte gå den lilla biten.
Man kommer det sig att man inte respekterar? För det handlar om respekt.
Ja.
Mm.
Jag önskar att man stängde av precis som så att hela, man har hela alltså centrum. Både, det är ju en gågata, en stadsgata. Ja. Det kallas stadsgata.
Mm.
Ja, jag tror det. Och jag ser ju varje dag, det är folk som går med sina mobiler och bilar kommer och de, alltså det kan ju när som helst kan det hända någonting.
Att det inte har hänt något riktigt allvarligt.
Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Så det är någonting, kyrktorget är någonting som verkligen måste tas på allvar. Alltså det tycker jag.
Men vi har ju faktiskt skrivit in i vårt program att vi vill att vi ska stoppa genomfartstrafiken där.
Ja, precis.
Ja, men när det byggdes då det här huset nu, höghuset då var det ju avstängt på båda sidor. Det gick ju hur bra som helst. Ja. Att man kunde åka upp och man kunde åka in i Allum och man kunde åka åt andra hållet. Så det var ju inga problem. Det var ju ingen som klagade på det. Så det är klart att det går.
Det går. Och Gunnel sa förut när vi pratade med Parmida att saker och ting det har vi pratat om länge. Och det där med kyrktorget och trafiken. Mm. Det tror jag var på tapeten när jag en gång i tiden började. I början på 70-talet här i Partille. Det har levt vidare fast i olika former då, va? Men alltså. Är det något annat du tänker på här i...
Jag vet inte det. Jag tycker ju att vi har det ganska bra i Partille egentligen. Mm. Va? Sen skulle väl jag önska att vi hade lite mera... Om man tittar nu på äldreomsorgen då, så skulle jag tycka att det skulle finnas lite flera trygghetsboenden. Mm. Alltså du har ett mellanboende istället för att man kommer direkt hemifrån och så in på ett särskilt äldreboende. Att man har... När man blir ensam kanske och blir... Många äldre blir ju ensamma. Att man hade ett sånt där mellanboende på något sätt. Kanske utveckla trygghetsboendet på ett annat sätt. Jag vet inte. Men det är väl en fråga som jag tycker också att man skulle behöva. Mm. Ensamheten bland äldre är väldigt stor. Och jag tror att den kom fram väldigt mycket nu under själva pandemin också. Hur många det är som är ensamma. Och har mått väldigt dåligt utav det också naturligtvis.
Jo, men det ser vi. Har ju en bekant uppe i Jönköping. Hon är ensam och det märks ju på henne att hon har blivit lite isolerad, påverkad helt enkelt. Så det är helt rätt det du säger. Mm. Det skulle behövas någonting.
Vilken nämnd är du intresserad av att sitta i?
Jag tänker inte sitta i någon nämnd.
Nej.
Utan jag nöjer mig med fullmäktige nu.
Ja.
Nu ska jag ha lite mer ledigt, tänkte jag.
Du ska få vara lite frispelare. Sedan har vi kanske lite tankar. Men det får vi ta efter valet, hur det utvecklar sig. Mm. Varför är det viktigt att gå och rösta? Och till Parmida sa ju så här. Varför är det viktigt för de unga att gå och rösta? Då kan vi till dig, eftersom du är den äldsta på listan. Varför är det viktigt att pensionärerna går och röstar?
Alla ska rösta, enligt min mening. Det är en demokratisk rättighet som ju vi i Sverige har. Alltså, det är ju unikt egentligen om man tittar runt om i världen. Alltså. Och sen att man inte förstår hur viktigt det är egentligen att man kan vara med och påverka. Jag menar, det kan vara så att det är min röst som avgör hela så att säga, vad som kommer att hända efter valet. Mm. Det kan vara min röst. Mm. Det kanske räcker med min röst. Mm. Och då att inte så att säga utnyttja den rättigheten, det förstår inte jag. Det övergår mitt förstånd.
Jag anser att det är en skyldighet att gå och rösta.
Det är en skyldighet.
Ja, för att jag har fått den rättigheten, ja. Och då är det min skyldighet.
Ja. Ja.
Bland dina bekanta i din åldersklass, håller jag säga, är röstviljan fortsatt stor?
Det jag har ingen som jag känner överhuvudtaget som inte ska gå och rösta, det måste jag ju säga. Det har jag ju inte. Och jag tänkte på när vi stod på torget idag också, att när man pratar med äldre så är det ju självskrivet att de ska rösta. Mm. Det är ju ingen som säger att de inte tänker att gå och rösta, utan de äldre. Så att där tror jag nog att vi har en gammal tradition som finns hos den äldre delen i alla fall. Det tror jag.
Ja, vi vet ju det, att där är röstbenägenheten som man säger som allra störst. Och har alltid varit, så det handlar väl lite grann om att...
Så det kan vara en uppmaning till ungdomar då, att vill de vara med och påverka så måste de alltså ta över nu och börja rösta också.
Ja.
Det kan vara bra.
Så de inte
uppmaning.
Låter de gamla styra.
Ja, precis. Annars är det vi som bestämmer.
Så kan man också se det, det är riktigt. Ja, nej, men det, att rösta är viktigt för oss alla, och det är riktigt. Har du några andra synpunkter och tankar så här inför valrörelsen? För du kommer ju vara med och jobba, det kan du inte låta bli,
nej,
det vet jag.
Nej, det kan jag inte. Jo, det finns en önskan, och det är ju det att det inte blir en smutsig valrörelse. Mm. Det är min största önskan. Mm. Det här med personliga påhopp och alltihopa där, att vi måste satsa och undvika det. Och då måste vi som socialdemokrater gå först i ledet och absolut inte använda den delen. Mm. Utan verkligen vara seriösa och respektera då vem allas röster så att säga då, vad man har för någonting. Men inte personliga påhåll och inte den här smutsiga debatten, utan en seriös debatt som gör att du får politiken att vara intressant för många, va? När jag hör så att säga det här med att man går ut och kastar skit så att säga från olika partier på andra partier, jag tycker det är så smutsigt. Istället för att lyfta de frågor som jag brinner för och vill så att säga, då lyft fram det och sen låt andra partier sköta sitt. Vi måste respektera, vi måste få tillbaka, det finns ett politikerförakt, och jag förstår det när det här kommer fram. Jag förstår att det kan bli så, och därför måste vi med alla medel försöka att ändra det och bli en seriös debatt.
Och det som är på sociala medier, och ungdomar läser det och sen så ifrågasätter de utan då är det så. Mm. Och så får det fortsätta, den här smutskastningen och de här lögnerna.
Mm. Ja, det var ett väldigt viktigt uttalande du hade där med att vi måste hålla oss själva. Om vi gör det så kan de ju inte angripa oss för att vi hoppar på dem. Nej. Sedan så ska vi naturligtvis kritisera deras förslag, men det är en annan sak. Vi behöver inte kritisera hur de ser ut, håller jag på att säga.
Nej.
Eller hur de, vad de egentligen menar. Så att det är viktigt. Kristina, du ska ha ett hjärtligt tack för att du kom bort till oss här idag. Och har du nu gott här över helgen, och så syns vi i samband med alla valaktiviteter vi ska ha.
Tack för att komma.
Tack ska du ha. Och då ska det bli lite Robban.
Ja, målet är ingenting, vägen är allt.
Vem var det?
Robert Broberg.
Jaha, okej. Okay.
Ja, det var Robban. Målet är egentligen ingenting, det är vägen dit så att man når målet. Och det kan vara väldigt jobbigt.
Ja, och målet kan man ha långt borta.
Ja. Vi har hållit på med...
Vi kallar det visioner ibland i politiken.
Precis, det är ungefär samma. Jag har en där det står till mannen i mitt liv.
Ja, det är till mig nu.
Det är jättetrevligt det här. När katten har spytt på hallmattan och ungarna har kommit med en död humla som man ska återuppväcka. Och när den nya maträtten med mycket grädde i har bränt fast i stekpannan och du vänder dig mot honom och skriker: alltihop är ditt fel, jag hatar dig. Och ändå vet säkert att han älskar dig. Då är han verkligen din man.
Så är det.
Så är det. Visst är det så?
Ja, precis så är det.
Typ så är det. Tryggheten.
Ja. Ja, nu ska vi snabbt gå över och använda oss av våran tekniker att intervjua också, för det. Hon var på listan den här veckan, Katarina, men hon fick hoppa in här och gjort det förtjänstfullt. Och vi gör inget konstigare, bara för du är ordförande i arbetarkommun så gör vi inga konstigare, utan vi håller oss till våra intervjufrågor, och den första är en kort presentation av dig själv, så går vi vidare sedan.
Ja, Katarina Bosetti Kristoffersson, 40 plus, jag brukar titta på mina barn, hur jag är någonstans mellan 40 och 45, jag tror att jag är 43, börjar vara om jag är 79. Jag har liksom slutat räkna där någonstans, så att, ja. Jag tror, och jag har dessutom sagt 43 i några år. Så att, ja. Men nu är det på riktigt. Bor i Partille sedan, vad blir det, 11 år tillbaka. Har nog varit engagerad i politiken här lika länge. Mm. Nyss hemkommen från en fjällvandring i Sarek. Mm. Och haft 10 år i bröllopsdag också.
I Sarek?
Jajamän, i Sarek. Ja, ja. Så jag bar den onödiga vikten av 2 små champagneflaskor och firade med fullkornsdigestiv och mjukost.
Det var gott, ja, förstår jag.
Det var så fruktansvärt gott.
Ja, tror jag. Helt övertygad om det.
Särskilt om du var mitt ute i Sarek.
Ja, visst.
Speciellt när Evert och Olof åt sån här snabb kycklinggryta uppe i fjällen och säger, gud, kan du aldrig göra detta så gott, så här gott hemma? Då förstod jag att det var något fel.
Just det.
Så är det.
Ja.
Vilken plats har du på listan?
Nu måste jag höra. Nummer 2.
2 är det, ja. Ja. Efter vårt kommunalråd, Torbjörn Karlsson. Vilken är den viktigaste politiska frågan för dig rent allmänt?
Ja, men det var så som har sagts tidigare, klimatfrågan det är den stora ödesfrågan nu. För gör vi ingenting åt klimatfrågan så behöver vi liksom inte bry oss om de andra frågorna, för då har vi ingen planet kvar att bry oss om. Så det skulle jag säga är den viktigaste frågan.
Det är helt rätt.
Och det Kristina tog upp också, det här med att vi måste ändra vårt beteende. Och det kan ju vara kanske det mest svåra politiskt. För det innebär ju en viss omfördelning, om man uttrycker det så.
Ja, men precis, det gör det ju.
Så att, någon annan har en riktigt stor politisk fråga.
Ja, sen så tänker jag, alltså klassamhället. Vi behöver prata om riktig jämlikhet. Vi behöver bekämpa de här klassklyftorna som vi har i samhället. För jag tror att vi var inne på den liksom, med dödsskjutningar innan. Och jag tror att man upplever orättvisor och de här stora klassklyftorna i samhället. Det är det, tror jag, som leder till ökad kriminalitet. I alla fall bitvis. Att man ser det som lösningen till liksom att kunna ha en ekonomisk frihet.
Överhuvudtaget det här med ojämlikheten har ju växt sig starkare och starkare. Och vi får ju ofta det till oss. Ja, men ni har ju suttit vid makten så många år. Varför har det blivit på det här sättet ändå?
Ja.
Och då? Man tar ju inte sitt eget ansvar.
Nej, det gör man inte. Och sen så handlar det ju faktiskt om att det handlar ju om matematik när det gäller makten. Det är ju inte så att vi har haft en majoritetsregering som är ledd av Socialdemokraterna, utan det har ju liksom varit förhandlat. När vi har lagt fram vad jag tycker är riktigt bra förslag så har de blivit nedrustade. Så att det är klart att då kan man inte... Det har ju varit svårt att genomföra socialdemokratisk politik i minoritet.
Liksom. Och när vi ser det i kommunalpolitik och regionpolitik så har man ju lagt det på hög en del av bidragen man har fått också.
Precis.
Och det har ju vi försökt att bekämpa med det.
Ja.
Vilken är den viktigaste frågan för dig här i Partille då?
Jag har ju varit engagerad i utbildningsnämnden den här mandatperioden. Så utbildning ligger mig varmt om hjärtat. Något annat som, det är ju också givetvis miljöfrågan i Partille och byggnation. Men något som jag tänker är viktigt att både bevara och utveckla, det är kulturen. För kultur och kulturfrågan är det som brukar attackeras snabbast utav högerextrema krafter, helt enkelt. Och vi har sett det i flera kommuner i Sverige där framförallt SD lägger förslag på att ta bort kultur- och fritidsnämnd till exempel. Att man bara kan liksom implementera de frågorna någon annanstans. Och det är ett sätt att liksom inskränka på kulturen. Man pratar om finkultur och fulkultur. Det tycker jag är en viktig fråga.
Mm. Mm. Ja, har man en historia så inser man hur viktigt det är.
Ja.
Men idag har vi inte någon historia.
Nej.
Utan den är borta. Och då blir det här att ja, det kan vi lika gärna vara utan.
Ja,
och det är inte bra. Så att jag håller fullständigt med det med att kulturen är så oerhört viktig.
Mm.
Den ger så mycket.
Ja visst.
Ja, det gör den. Så oändligt mycket.
Mm.
För den. Så att, ja.
Ja.
Och en av kulturbärarna som vi har haft under många år, det är Edith Piaf.
Ja.
Och det är inte många av de yngre idag som tror, jag tror vet, men om de satt sig och lyssnade på en skiva av henne så skulle de uppleva en helt fantastisk sångerska som de inte har tänkt på att hon finns.
Mm.
Och nu kommer hon med Non je ne regrette rien.
Jag ångrar ingenting.
Jag ångrar ingenting.
Med Edith Piaf.
Ja.
Ja, Edith Piaf, hon är absolut den största bland vissångerskorna och var också en person som misshandlade sig själv så oerhört mycket.
Ja.
Med droger och med alkohol och så. Men hon sjunger något så ljuvligt.
Men ibland så säger man att de ska ha bra vad heter det, magstöd och sånt, sångerskor. Mm. Men hon kunde inte ha haft någonting för hon var ju liten. Så.
Kallas ju Sparven.
Sparven, ja, ja just det. Ja. Det gjorde hon.
Ja. Så hon var inte stor, men...
Mm, ja, ja, hon hade en fantastisk röst.
Oh, ja. Förresten, Rickard Wolff hade ju en matiné med hennes sånger.
Ja, just det. Just det. Mm. Ja, just det. Ja. Det hade han. Mm. Den skivan har vi hemma.
Ja.
Nu ska vi se här. Vi var här och vad som är viktigast och hur vill du utveckla Partille?
Ja, det hade ju varit underbart att få vara den styrande majoriteten.
Mm.
Och faktiskt få igenom vårt valprogram.
Mm.
Det hade ju varit riktigt häftigt. Så att det tänker jag att vi ska göra.
Du kan säga lite grann om vårt valprogram.
Ja, det kan jag göra. Mm. nej, men framförallt så handlar det ju om att... Om man tar min kära nämnd med att utöka från 15 timmar till 25 timmar för föräldrar som är arbetssökande tror jag är en jätteviktig del i att, ja, dels
att... Att vara på förskola.
Ja, precis. Att vara på förskola. Ja, det är bra om jag säger hela meningen också. Ja. Så kan man ju också göra. Ja, eller lämna det fritt för tolkning. Stärka LSS. En jätteviktig fråga också. Och ha en jämlik förskola och skola på riktigt.
Mm.
Och krafttag med att inte ha några friskolor med vinstdrivande intresse i våran kommun.
Den frågan verkar ju lite passerad nu, eller?
Ja, som det verkar just nu. Mm. Men sen så vet vi också att det kommer ju i sjok med ansökningar från friskolor till kommuner.
Mm.
Så att det tror jag är viktigt. För ska man ha en stabil utbildning för ungdomar så tror jag att det är viktigt att ha liksom en kommunal välfungerande skola. Och de blir urholkade om man skulle ha friskolor.
Mm. Mm. Hur gymnasiet här nu? Hur fungerar, rullar det på eller?
Ja, det rullar på. Det var ju till och med så att det ökar med antalet ansökt, alltså antalet elever som söker till gymnasiet.
Mm.
Så det börjar få ett gott rykte. Och så att jag tror att det kan liksom fortsätta att öka.
Mm.
Men ja, och det och då framförallt hos Partille elever, för historiskt sett så har ju Partille elever hellre åkt in till stan.
Mm.
Och det har jag ju sett på mina. Har ju fyra ungar, tre av dem har gått på gymnasiet i Göteborg. För att det är lite tuffare.
Ja.
Det är lite fräckt att åka in till den stora stan. Det finns fler kaféer att välja på.
Ja, jo, men det, ja. Det var som en tjej som var SSU-are för ett antal år sedan. När jag frågade henne, varför söker du inte till Portela? Mm. Jag har ju gått där i 9 år, jag vill göra någonting annat.
Ja.
För det liksom hänger, på den tiden hängde det ihop ännu mer än det kanske gör idag.
Ja,
är det något annat du ser som vi behöver utveckla här i Partille? Ja, hela programmet såg du. Och så ja, det, är mycket, det kan vi hänvisa att man kan läsa på.
Ja, exakt. Mm. Nej, men sen så tror jag också bostadsbyggandet. Vi behöver satsa på lägenheter i alla storlekar, säger jag då. För det är lätt att tänka att vi bara behöver små lägenheter. Men om sådana som jag och min man ska lämna vårt stora hus när barn har flyttat hemifrån, så kanske inte vi vill ha en ganska liten lägenhet, utan vi vill ha en stor lägenhet så vi får plats med barn och barnbarn. Så att ska vi liksom få det här rulliansen på bostäder, så tror jag att vi behöver tänka smart och tänka kanske också lite nytt med att blanda både liksom boendeformer men också alltså både stora och små lägenheter. Att, ja, och klimatsmart byggande.
Ja, just det. Det är inte minst viktigt i dessa tider. Något annat du tänker på?
Ja, nu har jag ju, vi hade ju uppe det i vårt program med trafiksäkerhet. Säkra vägar och gångvägar. Också en del i, liksom, ska fler börja gå eller cykla, så behöver vi tänka på trafiken för gångtrafikanter och cyklister.
Men där är det ju så här också att vi gör ju bilar som är mer och mer elektronik i. Så man hade gjort en liten studie på en sån gammal bil som min. Ja. Och därför att då ändra och greja och knäppa på värme och allting sådant, det tog 8 sekunder. Och man åkte då ungefär 1 kilometer.
Nej, 300 meter.
300 meter var det, ja. 300 meter då. Så tog man en sån här bil som sonen har till exempel, där man ska på skivan och greja och hola och göra sådana här. De var livsfarliga.
Aha.
De är alltså, det var 3 mil innan de fixar allting. För en del sitter under och då får de böja sig ner och allting. Då har de ju ingen överblick över vad som händer på vägen.
Nej.
Så att det kanske är någonting att satsa på. Mm. Att enklare bilar, om vi ska ha bilar.
Ja, precis. Sen så är det en annan grej med de här elbilarna. Jag tycker att det är jättebra med elbil och har haft det själv. Men apropå det här med trafiksäkerhet med cyklister och fotgängare, det är ju att man hör dem inte.
Nej.
Och har du då kanske också en synnedsättning, så kan det vara riktigt lurigt. Och det behöver man tänka på. Så att vi har ju liksom nya utmaningar i trafiksäkerheten.
Precis.
Vilken nämnd är du intresserad att sitta i?
Oj.
Nu är du ju mycket involverad i det. Så att,
ja, precis. Ja, alltså, utbildningsnämnden är ju väldigt intressant. Men jag hade ju också kunnat tänka mig att sno min mans nämnd. Kultur och fritid.
Ni kan byta kanske.
Ja, precis. Ja, får se. Ja. Ja.
Men det är, får vi se längre fram vad det kan bli av detta. Men ja. du har trivts med skolfrågorna i alla fall,
det
har jag förstått.
Ja, det har jag absolut gjort.
Och du som ordförande i arbetarkommun ska nu få säga varför det är viktigt att gå och rösta.
Ja, egentligen kort och gott. Om man inte använder sin egen röst, så använder någon ens tystnad.
Mm.
Ja, det är sant.
Det är en demokratisk rättighet. Men också en skyldighet att göra det. För det är klart att det är skönt att vara missnöjd ibland. Det kan också vara en trygghet i att skälla på politiken och politikerföraktet ökar. Men ett sätt är att rösta. Ett annat sätt är att engagera sig politiskt och faktiskt förändra genom det. Mm. Men vi ser också i samhället hur rättigheter inskränks i flera länder. Så att därför är det viktigt att använda sin demokratiska rättighet och skyldighet.
De demokratiska länderna krymper ju.
Ja,
det är ju det som är så otäckt.
Mm.
Och då, jag menar, vi har, alla tycker USA, det är jättefint.
Mm.
Vad håller de på med?
Ja, och jag menar där nu, där inskränker man ju liksom både kvinnors rättigheter till sina egna kroppar, hbtq-personers rättigheter till att gifta sig med den man vill. Mm. Så att det är kusliga vindar runt om i världen.
Och ändå var det mitten på 1800-talet som kvinnor i just USA satte sig ner och skrev upp vad de ville. Och rösträtten var ju det som kom högst upp. Mm. Idag är de, håller de på att gå tillbaka där man en gång började. Mm, det är ganska otäckt.
Ja, det.
Och på tal om, jag tänkte på det när Kristina var här, hon sa att det är så viktigt att en, och du också sa att det en röst är en tystnadsröst om du inte gör. Och man säger att min röst har ingen betydelse. Mm. Men i varje val så hittar man goda exempel på där en, två röster har avgjort hur det till och med kunde ha blivit majoritetsförändringar inom ett, eller också för enskilda partier att de har fått ett eller flera ytterligare mandat. Så varje röst är viktig och det kan bli så att just min röst gör det att det går över.
Ja.
Och så, det kommer ju bli ett jättejämnt val och då är det varje röst så oerhört viktigt.
Ja.
Jag tänkte bara be att du säger några ord också om det som hände på söndag.
Ja.
Inne i stan.
Ja, precis. Den 14 augusti. Då håller partiordförande och vår statsminister Magdalena Andersson ett tal på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Och det är klockan 14.00. Mm.
Så att då uppmanar vi alla att gå dit och lyssna på vad hon har att säga.
Ja.
Och om inte alla... Om inte alla kan gå dit så finns det möjligheter att se och höra henne i många olika sammanhang framöver. Hur gör vi med valrörelsen här nu? Kommer det hända mycket här nu i Partille?
Ja, nu blir det åka av. Höll jag att säga. Ja, men det kommer ju vara både dörrknackning och vi kommer ha inte valstuga så att den kommer stå fysiskt, men vi kommer stå på torget, kyrktorget framförallt. Varje dag med start, vad blir det, om en vecka, nej, två veckor. Så att det går att prata med oss där.
Och få lite hjälp både med det ena och det andra då, ja.
Ja, precis. Och där vi kan prata om vårt lokala program. Ja, och även rikspolitiken. Så att vi kommer kunna informera så gott vi kan om det vi vill göra i både kommunpolitiken och regionalt och i riksdagen. Och där tänker jag att jag tycker att det är viktigt, som vi var inne på, att vi gör en schysst valrörelse. Vi ska prata om vad vi vill göra. Mm. Vi behöver inte hitta på.
Nej.
Man behöver inte hitta på saker som att vi vill höja fastighetsskatten när vi inte ska det, till exempel.
Nej, ja. Nej. Och det är ju så oerhört viktigt. Och då kommer jag att tänka på att det här är ju fullmäktigelistan vi talar om, men du står ju faktiskt på riksdagslistan och till och med på plats nummer
6. Ja, det är.
Och då var det någon som frågade, men hon kan inte sitta på bägge ställena. Ja, det problemet löser vi väldigt lätt om, för att om Katarina kommer in på sin sjätte plats där, då har vi nog 50%.
Ja, precis.
Då har vi majoritet och då har hon inga svårigheter. Nej. Att avgå ifrån.
Nej, men då säger jag hej, säger jag då.
Så att, men ändå, det är viktigt att veta att vi har, det innebär ju att du också är reserv så att säga,
ja,
ifall
precis.
Det händer någonting.
Ja,
så att det kommer jag på att det kan vi gärna puffa på att du står på den platsen.
Ja.
Mm. Mm. Då tror jag att vi ska ta och runda av. Klockan börjar närma sig 4.
Mm. Mm.
Och då ligger vi ju fel i när det gäller våra låtar. För jag hade tänkt den sista låten där, Mario Lanza, eftersom Katarina och Daniel.
Nu går det ju inte det.
Jo, jag ska bara berätta. Eftersom Katarina och Daniel har firat 10 års bröllopsdag uppe i fjällen, så tänkte jag att de behöver något trevligt ifrån radion. Och då är det Be My Love med Mario Lanza.
Jaha.
Ja.
Den tänkte du. Ja,
då, den var till er två.
Ja, då gör vi en sån här liten
abrovinch.
En liten abrovinch.
Ja, just det, bra.
En liten abrovinch.
Flexibilitet gillar vi.
Ja, precis.
Ja. Och då kan man ju prata lite grann om det och så.
Du kan
så
läsa någonting kanske där. Menar.
En bra start i livet.
Ja, det låter bra det.
Krama om barnen, visa dem uppskattning. Säg att det betyder mycket för dig. Beröm dem och ge dem kärlek. Det bästa du kan göra för dina barn är att ge dem känslan att de är värdefulla och älskade.
Det var väl jättebra. Och så kommer lite kärleksförklaring. Ja. Be my love med Mario Lanza till dig och Daniel.
Till er två.
Tack ska du ha.
Ja.
Tack ska ni ha alla. Och nästa vecka får ni höra Kattis igen. För då är det hon som är programledare.
Ja.
Och ska intervjua folk här.
Ja. Mig slipper man inte så lätt.
Nej. Ha det gött allihop.
Ja. Hej. Var rädda om er. Hej.